Värvet görs i samarbete med Acast.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Värvet sponsras av SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, EuroBonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 EuroBonus extra poäng om du ansöker om ett SAS EuroBonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sas-eurobonus-mastercard.se. sas-eurobonus-mastercard.se. Tack SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Vi människor är ju motsägelsefulla varelser på det viset. Å ena sidan har vi alltid strävat efter att förlänga livet. Vi vill ju inte dö, vi vill leva. Samtidigt, tanken att aldrig kunna dö, den har också varit väldigt skrämmande för mänskligheten.
Hon fyllde nyligen 67 år och efter 8 av dem på den högsta posten i Svenska kyrkan lägger hon ner staven i höst. Antje Jackelén är historisk i det att hon där 2014 blev den första kvinnan på posten som ärkebiskop. Men hur ser hon själv på tiden som varit? Vad finns det kvar att uträtta? Och har de alltid varit sams, landets 13 biskopar? Och hon som på sätt och vis moderniserade yrket genom att vara aktiv på sociala medier. Hur gör hon med det när hon hänger in kräcklan för gott? Det och mycket mer i Värvet avsnitt 527 inspelat på ärkebiskopsgården i Uppsala. Här är Antje Jackelén.
Men du, Antje, kul att vara här.
Ja, kul att ha dig här.
Hur mår du?
Jo, men jag mår bra.
Ja. Du, räknar du dagarna nu tills du ska få flytta härifrån?
Jag tror att jag har sådana måttband som jag klippar av. Nej. Nej, jag räknar inte.
Nej. Men hur känns det då?
Ja, det känns bra. Jag brukar säga att ja, men jag har frid i det här beslutet att lägga ner staven då i slutet på oktober. Sen hindrar ju inte det att det kan kännas lite berg- och dalbana ibland. Och sen undrar jag ju hur det kommer kännas efteråt.
Mm. Ja, vi ska komma till dina framtidsplaner så småningom. Men jag har några frågor innan dess. Mm. I höst står det ju klart att Svenska kyrkan inte får en kvinna på posten. Spelar det någon roll för dig?
Alltså det viktigaste är ju att det blir en efterträdare som, ja, men som är bra för Svenska kyrkan och kan ta itu med de utmaningar och de uppgifter som ligger framför. Så det är ju det viktigaste. Jag har alltid sagt kompetens måste gå före kön och därmed inte sagt att vi inte har kompetenta kvinnliga kandidater också. Men just nu, sen igår, vet vi ju att det står mellan två män.
Mm. Men hur ser du tillbaka på de här åren då?
Det har varit väldigt intensiva år. Då menar du ärkebiskopsåren?
Yes.
Jag kom ju med erfarenhet från 7 år som biskop i Lunds stift. Och det är jag naturligtvis väldigt glad för. Det har varit intensiva år. Det har varit mycket fint och också stort som har hänt. Jag har fått vara med om. Så jag är mycket tacksam för det, men det har också alltid funnits utmaningar naturligtvis, och så ska det ju vara.
Mm. Ja, jag tänkte att vi skulle prata om det, för att alltså, vilka är de största utmaningarna med att vara ärkebiskop?
Ja, men som ärkebiskop är du den högsta företrädaren för Svenska kyrkan, både nationellt och internationellt. Och Svenska kyrkan är den största organisationen som vi har i det svenska civilsamhället. Så det är ju ett uppdrag som verkligen inger respekt för den själv när man blir vald till det. Så det är stort. Samtidigt så, med kyrkan, det är så här att jag bär kyrkan, men kyrkan bär mig också. Och det är en väldigt stor trygghet i detta. Och jag brukar också säga, innan någonting blir uppgift så är det en gåva. Men det är ju så med själva livet. Ingen av oss har gjort det egna livet. Vi har fått ta emot det som en gåva. Allt är gåva innan det blir uppgift. Och kunna vila och bottna i det. Det ger en trygghet och en grund som också tycker jag hållit. Även när jag har tyckt att det varit motigt och stormigt och jobbigt.
Men tänker du då på, alltså när du säger att kyrkan bär dig, tänker du på människorna i den eller din någon slags övertygelse rent?
Ja, det är ju tron. Ja. Men det är också gemenskapen, såklart.
Vad är det du liksom, vilka beslut är tuffa att fatta för dig?
Det är beslut som, dels kan det vara beslut som har långsiktiga konsekvenser. Jag tycker inte det var tufft att fatta beslut om till exempel att vara med om att fatta beslut att Svenska kyrkan ska satsa på undervisning och lärande. Det var ett tungt beslut för det var en stor investering, men det var ändå ett lätt beslut att ta på det viset för det var bra. Sen kan det vara svårare att ta beslut i domkapitlet till exempel när en präst eller diakon är anmäld för någonting och det ska utredas och sen ska man besluta om vad det ska vara för påföljd.
Mm.
Och när det är präster och diakoner så finns det 3 olika påföljder. Man kan få en erinran, man kan få prövotid på 3 år eller man kan mista sin behörighet att utöva präst eller diakonämbetet. Och att fatta ett sådant beslut, det är ju tufft för det är ju ett stort ingrepp i en människas liv.
Mm.
Så det kan vara svåra beslut.
Men du, är det här det bästa jobb du har haft?
Alltså jag har haft förmånen att ha olika jobb som har varit bra och fascinerande och tillfredsställande och utmanande på många olika sätt. Klart det här har varit det mest offentliga naturligtvis. Jag tycker heller inte man kan säga att det var det mest ansvarsfulla. Det är väldigt ansvarsfullt att jag var församlingspräst. Det är ansvarsfullt till exempel att hålla en begravningsgudstjänst. För går det fel så kan man inte göra om det. Så jag tycker inte man kan väga ansvar så åt varandra. Man
har det gått fel när du har begravt folk?
Nej. Jag minns en gång jag var tämligen ung präst. Då hade jag en begravning av en person som hade tagit livet av sig. Och så var det väldigt stora splittringar i familjen också. Och det var, skuldproblematiken var väldigt, väldigt stor. Och jag försökte, liksom, jag tänkte man kan inte släta över sånt. Jesus säger sanningen ska göra er fria. Så jag försökte tala sant. Och det var inte alla som tyckte om det. Så jag vill säga att det gick fel. Men det var en viss oro kan man säga efter begravningen. Och det krävdes mer samtal, vilket i sig också var bra.
Mm. Ja, men ja, så att större uppmärksamhet, större ansvar är inte lika med roligare på jobbet. Är det det du säger?
Nej, det kan man väl inte säga. Jag tycker att alla jobb som jag haft sina glädjeämnen och sina, ja, men sina svårigheter och frustrationer, det hör ju till livet också. Mm.
Men ser du det som att du i någon mån lämnar någonting ogjort som du hade velat hinna med?
Ja, det finns ju processer som jag är glad för att de fortgår. En sån här process är ju försoningsarbetet med det samiska folket. Mm. Där har vi ju tagit några steg framåt under min tid. Och den processen började ju också under min företrädare och företrädares företrädare. Så att säga. Så där har jag ju klivit in och burit det vidare. Och så får min efterträdare ta vid. Mm. Annat är ju lärande och undervisning. Men det är en stor utmaning. Både så att säga inne i kyrkan men i hela det svenska samhället. Att kunskapen om tro och teologi för den delen är så oerhört låg. Jag har varit med om när det gäller media att journalister har kommit och varit väldigt liksom okunniga om vad de skulle egentligen intervjua mig om. Mm. Till och med till den grad att någon sa jag vet inte vad man ska fråga en biskop. Kan du inte berätta för mig vad jag ska fråga dig? Mm. Och då tänkte jag så skulle man ju aldrig bemöta en, liksom, en fotbollstränare eller en företagsledare på det viset. Så att vi har en stor utmaning att liksom, höja kunskapsnivån där. Och det är ett arbete som vi har gjort några saker här under min tid. Men det måste också fortsätta.
Ja, för att alltså, du har ju varit någon slags ansiktet utåt givetvis för Svenska kyrkan. Men jag menar, du har ju också gjort ett ganska tungt PR-arbete tänker jag under dina år. Men om vi pratar om så här saker som då kanske inte är fullbordade, jag menar, känner du att det finns mer att göra på den punkten så att säga?
Ja, kommunikation är ju viktig, har alltid varit viktig egentligen. Jag menar, religion har med relation att göra, med relationer. Och relationer kan man bara vårda genom kommunikation. Så det har kyrkan alltid gjort. Men när boktryckarkonsten kom så var kyrkan ganska kvick med att använda sig av den nya teknologin för att delta och sprida kunskap och så. Och det är ju ganska naturligt att det sker nu också. Jag är väl den första ärkebiskopen som har varit ärkebiskop under den tid då sociala medier har slagit igenom på allvar. Så det har ju varit nytt så att säga om man jämför med mina företrädare. Mm.
Du är ju inte purung. Hur har det varit liksom att närma sig Instagram och så vidare? Alltså, har du
Instagram tyckt att det varit roligt? Har jag börjat med relativt sent. Jag började med Twitter då jag tror det var 2011 eller någonting. Och det var rätt kul. Det var så att då var jag biskop i Lunds stift. Och till att vara biskop hör jag att man gör visitationer, det vill säga man besöker församlingar. Eller, ja. Och så när jag gjorde det och planerade det så försökte jag ibland... Så det var till och med så att jag blev frågad någon gång av en tidning, vill du blogga hos oss medan du gör de här besöken under några dagar? Ja, det var kul. Vill du chatta med våra läsare? Ja, det var kul. Och sen kom vi på ett större ställe där det inte fanns den här lokala intresset från media, utan det var ingenting. Så vad gör vi nu? Och då kom min dåvarande pressekreterare på sig. Du skulle ju kunna testa att twittra. Och då sa jag, men det låter jättekul, för då kan jag liksom säga, ja, testa här under de här dagarna och gillar jag inte det så kan jag liksom sluta med äran i boll, så att säga. Mm. Så vi gjorde ett sånt försök och då tyckte jag det var så pass givande så att jag fortsatte. För jag gillade, då var det ju bara 140 tecken. Så jag tyckte jag fick en kick av att formulera någonting kort och kärnfullt som ändå var meningsfullt och till och med kommunicera med folk. Och den här tanken att ja, men i princip vem som helst kan komma i kontakt med mig. Och det blev ju aldrig fler än jag kunde hantera. Så det var en väldigt fin period på sociala medier, tycker jag. Men sen var det ju annat som tog över. Speciellt Twitter har ju ändå förändrats eller polariserats på något sätt. Det finns mycket, mycket pepp och stöd och kärlek på Twitter också. Men det finns ju väldigt mycket motsatsen också.
Mm. Så att, kommer du fortsätta med sociala medier efter?
Ja, på något sätt. Men det blir ju inte på samma sätt. Det gör det ju inte. Så jag behöver fundera över när det närmar sig hur jag vill ställa om. Jag har ju en Facebook-sida också som inte jag själv gör, utan det är mina medarbetare som sköter den. Så det är på det sättet. Och den kommer ju då att upphöra på det viset. Med Twitterkonto får jag se hur jag gör med det, och Instagram, som det känns nu, så kommer jag absolut ha kvar det.
Mm. Vi pratade lite om vad som är tuffast med jobbet, men vad är roligast då?
Ja, men roligast är ju dels att det är så omväxlande arbetsuppgifter och själva sak. Jag menar, att få jobba på heltid med att sprida evangeliets goda nyheter, så att säga. Det är ett fantastiskt uppdrag. Jag har också jag har fått så pass mycket också feedback om att det som jag som ärkebiskop, det som vi som kyrka gemensamt kan bidra med, det är så oerhört viktigt. Och det är så uppskattat och det finns så många goda förväntningar. Så det ger ju lite boost. Farliga är naturligtvis att det kan jaga på för mycket, så att det är svårt att se gränserna. Men vi fick, bara förra veckan fick vi statistik för här de första månaderna i år. Och det som är väldigt glädjande, det är att det fortsätter att öka antalet människor som söker inträde i Svenska kyrkan, och de som utträder, men fortfarande fler än som träder in, men det minskar antalet som utträder. Och framförallt så visar det sig att andelen människor som säger att kyrkan är relevant i samhället har ökat från 40% till 58%. Det tycker jag är väldigt glädjande.
Häftigt. Vad beror det på? Vad är er analys?
Det kan ju vara så att under de här åren som jag var där arkebiskop, så har det ju också varit kriser. Det har varit vi har haft migrationen 2015-16 när det kom så många människor som inte någon hade räknat med. Så kom pandemin. Vi har klimatkris. Nu har vi säkerhetskrisen. Vi är in i ett massivt teknikskifte, digitaliseringen som kommer vandla samhället. Jag tänker allt detta gör ju också att många människor inte bara lever på, utan vi ställer frågor om vad är egentligen meningen med det här? Och hur hittar man tröst när man är drabbad av sorg eller när man är alldeles för rädd? Vad kan vi hoppas på egentligen? Och kyrkan är bra på de här frågorna.
Mm.
Plus, det var ju både under den här 2015-16 när så många människor kom. Det var över 80% av våra församlingar som satte igång eller förstärkte befintligt arbete med nyanlända. Allt från liksom mat och kläder, men också språkcafé och stöd på olika sätt. Och när pandemin kom, ja, men det var ju kyrkan, för församlingarna, diakonerna som klev fram och organiserade att människor fick mat och mediciner när man inte kunde gå ut själv och allt det där. Så jag tänker det märks ju också att här är något viktigt. Och det var likadant med gudstjänsterna, när vi nu inte kunde ha hur mycket folk som helst i kyrkan och vi gjorde det digitalt, så nåddes plötsligt så många fler personer. Och tv-gudstjänsterna då påsken 20, jag tror det fördubblades av människor som tittade på dem. Och jag pratade bara för några år sedan med tyska motsvarighet för tyska kyrkan. Och samma där. De säger också att vi har nått fler människor, andra människor. Det är någonting som händer.
Mm. Nu håller väl förhoppningsvis pandemin på att ebba ut, men det måste ju ha varit lite tufft för er, även om ni har kunnat göra det digitalt. Men en gudstjänst bygger väl lite grann på något slags kontakt med människorna i bänkarna, så att säga.
Ja visst, det har varit väldigt tufft att ställa om. Och vi har ju också kämpat mot inkonsekventa regler som vi har drabbats av oproportionerligt, som vi har tyckt. Ja, när vi hade den här regeln, du vet, bara 8 fick samlas. 8 i Uppsala domkyrka, samtidigt som gymmen hade liksom en på 10 kvadratmeter. Det var helt, och där flåser man och sprider verkligen mer än vad man gör när man sitter stillsamt i en gudstjänst i Uppsala domkyrka. Det är dessutom volymen. Ja, så alltså, vi har påtalat det, men inte fått gehör för det riktigt. Däremot fick vi gehör för att vi krävde ett undantag för begravningar. Det var ju fullständigt omänskligt att bara tillåta 8 personer på en begravning. Så vi fick ju då ett undantag att det fick vara i alla fall 20 som kom.
Mm. Men hur var det då? Alltså, nådde det dig? Påverkade det dig? Eller är det liksom, för jag antar att i viss mån handlar det väl, du är väl också stöd för dina kollegor, så att säga?
Mm. Jo, men vi pratade ju mycket i biskopskollegiet om detta och rådgjorde också med varandra vilka råd biskoparna i sin tur skulle ge sina kyrkoherdar i sina stift. Och så var det ju olika på olika platser beroende på storlek, också på spridningen. Det såg vi väldigt tidigt att, jag menar, reglerna gällde över hela landet, men det var delar av landet som hade ingenting, medan Stockholmsområdet var väldigt drabbat. Och de sa, men varför ska vi ha de här restriktionerna när det inte behövs? Och sen när det hade liksom lite lättat i Stockholm och lättat där, så sa han, men nu är det liksom krisläge hos oss. Vi kan inte lätta. Alltså man, det var väldigt mycket också Stockholms perspektiv på de där reglerna, tyckte biskoparna.
Mm. Gillar du alla dina kollegor?
Ja, vi har en god kollegialitet. Jag tror det har att göra med att, ja, men vi har bara vann. Vi är bara 13 biskopar och en ärkebiskop. Mm. Vi på det viset lite, vad ska man säga, beroende av varandra, av att ha, stödja varandra. Samtidigt är ju var och en själv också, så vi nöter ju inte varandra i vardagslivet, så det blir inte de grälen som man skulle ha när man skulle behöva leva tillsammans hela tiden och jobba dagligen ihop. Nej, men det är väldigt god stämning i biskopskollegiet.
Blir det aldrig dispyter?
Jo, det händer att vi tycker olika. Och då är alltid någon som säger, ja, men det är väl bra att vi tycker olika.
Okej, okay. Vad kan det röra sig om?
Ja, men det kan röra sig om till exempel frågan om vi ska säga någonting gemensamt i en fråga, om vi ska göra ett gemensamt uttalande eller inte. Då kan somliga tycka, men det skulle vi behöva göra, och andra säger, nej, det räcker med att någon gör det och sådär.
Mm.
Så. Eller också hur man gör praktiska saker och så.
Mm. Vem löneförhandlar du med?
Ingen.
Nej, okej. Okay. Det bestäms bara på något sätt.
Du menar min egen lön?
Ja, exakt.
Det finns en lönedelegation som är tillsatt, som förhandlar, som sätter biskoparnas löner.
Ja, och då tar man den man får helt enkelt.
Ja.
Men du, jag tänkte att vi ska återkomma till kyrkan, och jag vet att du får prata om det här ibland, men jag tänkte ändå vilja att vi går tillbaka lite grann på bandet, kanske typ 60 år. Vad var det för sammanhang du växte upp i?
Jag växte upp i Tyskland i en småstad, hade då ungefär 20 000 invånare.
Vad var det för plats här, Decke?
Ja, det ligger i utkanten av Ruhrområdet. Jag tror alla att det är liksom svart och smutsigt. Men den var det grönt, precis vid floden Ruhr. På gränsen till något som heter Sauerland, som är så här lite berget och grönt.
Är det industriellt mycket eller?
Ja, vi hade mer kemiskt industri, så inga gruvor där direkt. Okay. Annars var ju det kolgruvor på den tiden ännu. Och ja, min far jobbade i kemibranschen. Min mor var någon typ av läkarsekreterare, men sen som många kvinnor på den tiden då, hemmafru. Har en äldre bror, 4 år äldre än jag.
Vad blev det av honom?
Han hamnade också i kemiindustrin, lackkemi. Mm. Och jag gick i skolan, och så var det som efter 4:e klass fick man välja. Då hamnade på gymnasiet. Gick 9 år på gymnasiet, och det var i grannstaden, så då blev jag sån här bussåkande. Det som kanske var karaktäristiskt, att där jag bodde fanns väldigt få flickkompisar. Jag fick flickkompisar först när jag gick i 1:a klass, för annars hade jag hängt med min brors kompisar hela tiden. Och sen när jag började gymnasiet så var jag enda tjejen i min klass som kom från så att säga grannstaden. Mm. Så det har kanske präglat mig lite grann.
Vad tyckte du om att göra?
Ja, vad gjorde jag? Jag var aldrig inne i idrottssvängen, och det hade att göra med när jag var 4 år gammal så fick jag jag blev sjuk, så låg jag på sjukhus i 4 veckor. Och på den tiden så låg man ensam ju. Ja, med andra barn då. Så det var nog ganska traumatiskt egentligen.
Vad var det för
något? Det var en hjärtat. Och det visade sig att det hade nog att göra också att jag hade dåliga halsmandlar som togs då. Mm. Men jag minns fortfarande att eftersom det behandlades då så att jag fick ligga i sängen precis hela tiden. Och efteråt fick jag lära mig gå igen och så. Så det har jag nog minnen av.
Så du känner att du halkar efter liksom?
Ja, jag fysiskt lite då, va? Men sen var det ju det att läkarna hade lite olika uppfattningar om det var bra för mig med idrott eller inte. För det mesta så fick jag inte ens delta i idrotten i skolan. Men det gjorde nog inte någon, för min mormor sa sen när jag var 5 år gammal, den här flickan måste börja skolan, hon är tråkig. Så jag började skolan lite ett år för tidigt. Mm. Och var alltid yngst i klassen då, ända till jag tog studenten. Och det kanske också har präglat mig att jag började liksom att vara alltid yngst.
Ja, så liksom, som jag har förstått det i andra intervjuer, det liksom, fanns tron där alltid för dig?
Ja, jag har förmånen av att ha vuxit in i en familj där tron fanns som en självklarhet. Men vi gick i söndagsskolan när vi var barn, och jag fick lära mig de bibliska berättelserna och sådär. Så det var aldrig något tvång, men det fanns där och pratades inte så mycket om. Det var så självklart. Så det var egentligen först när jag var tonåren som jag liksom brottades själv och fick liksom göra tron ändå till min, om man nu ska uttrycka det så. Mm.
Hur var tidsandan då? Jag menar, alltså det här är ändå 50-60-tal i Västtyskland.
Ja, det var ju, tror jag, ganska mycket framtidshopp. Alltså jag minns ju att mina föräldrar talade om den dåliga tiden. Mm. Och då menade de egentligen tiden direkt efter kriget. Som det var brist på det mesta och så. Och min pappa hade ju varit i kriget. Han fick dagen efter att han tog studenten så var han ju tvungen att ut i kriget. Och han var ju som väl de allra flesta män i den generationen. Han pratade inte om det. Och min mamma var ju, jag var ju ung yrkesarbetande och det var ju stora ombäranden och osäker och otrygghet. Visste man om huset skulle vara kvar när man kom hem på kvällen och plötsligt var en bro sönderbombat och sådär. Då fick man ta en annan väg och så, det var ju speciellt. Så när det väl sen ordnade sig och så kom ju det här så kallade Wirtschaftswunder, kom ju det här ekonomiska uppsvinget ganska fort. Jag tror att det var på det viset en hoppfull tid. Jag tror att mina föräldrar var glada att de kunde ge sina barn en annan uppväxt och se fram emot en annan ungdomstid än de själva hade haft. Och när jag var ung tonåring så var den, med Tyskland och Frankrike hade ju varit ärkefiender. Så då fanns det ett program för att närma tyska och franska ungdomar varandra. Så jag var med om en resa till Frankrike och det var jättekul. Så jag har ju vuxit in också i det här Europa och det som nu är EU, ett fredsprojekt. Aldrig mera krig. Att det var det som var huvudtanken. Huvudtanken från början var ju inte att det handlar om pengar och varor. Utan det handlar om fred. Och det här att gränserna öppnades, det gick att resa som man ville. Och när jag fick möjlighet att söka ett stipendium för att studera utomlands. Men känslan var ju, jag kan ju var som helst på jordklotet nästan. Det var egentligen mycket en positiv känsla. Samtidigt som jag då kom, jag var ju 13 när 68 kom. Och i Tyskland handlade 68 väldigt mycket om att den unga generationen sa, farsan, vad gjorde du egentligen i kriget? Så det var mycket det här att nej, men uppgörelsen är inte färdig.
Nej, för det måste, jag menar, din bror måste ju rimligen vara född typ 51 då.
Ja.
Rätt diktan kriget egentligen. Ni måste ju haft massa frågor om det här och... Eller var det locket på generellt i Tyskland kring andra världskriget? Eller krigen?
Ja, när det var de personliga erfarenheterna så tror jag det var ganska mycket locket på. Däremot i skolan, det är skillnad, min man har berättat när han är 10 år äldre än jag. När han gick i skolan, då sa historieläraren, han stannade typ vid 1933. Så vad som händer efter det kan jag inte undervisa om. Det är för nära. Det där måste ni själva ta reda på. Men när jag gick i skolan då läste vi mycket om tredje riket. Om hur det här går till. Om ideologin. Om motståndet som också finns. Och vi såg hur bilderna från koncentrationslägren. Vi såg bilderna av kristallnatten. Alltså judepogromerna. Om bokbåden och allt det där. Så jag är nog väldigt mycket präglad av det.
Mm. Men fick du fråga dina föräldrar om det här?
Mina föräldrar, alltså min mor framförallt berättade. Och då kommer hon från en familj där man var mot Hitler. Hon berättade att när de hade åkt iväg någonstans. Och det var hennes morbror som skulle vattna blommorna. Och när de kom hem så de var ju tvungna att ha Hitlerporträtt i hemmet. Då kom ju barnen hem från skolan. Så hade han vänt mot väggen. Mm. Och min morfar, han stod på listan. Så om kriget hade fortsatt så hade jag förmodligen aldrig fått träffa min morfar i livet. Mm. Medan min fars familj, de var nog mera präglade av det här. Ja, men överheten ska man respektera. Så med avstånd skulle man förmodligen kunna karakterisera dem som mer medlöpare. Mm. Så det går ju rakt genom familjen.
Mm. Och liksom, kändes det som att din far bar på någon slags skam då, eller ånger?
Det vet jag inte. Alltså min far var en person med mycket hög moral. Han hade en väldigt stark rättskänsla. Och han, det var så intressant, hans egen resa. Då han fick ju studera först när han kom tillbaka från kriget. Och hamnade ju då i lackindustrin som civilingenjör. Och ju äldre han blev, desto mer engagerade han sig i då, miljöarbete. Då kom ju de här första, liksom, det är inte, det finns så mycket gifter i färger. Hur ska vi göra?
Så var det DDT-skandaler och grejer här i Sverige, vill jag minnas? Det här är före min tid, såklart. Men...
Ja, men nu var det, där var det ju... jag minns att han kunde diskutera sådana här saker och säga att nej, men alltså de som menar att vi får inte ha färger överhuvudtaget, det går ju inte, för då rostar ju allting, och man måste hitta och sådär. Så han var väldigt... Han var, å ena sidan var han konservativ, han kunde säga saker om, ja, men könsordning som jag liksom skulle, men pappa. Men han tillämpade det aldrig på sin egen dotter.
Nej.
Det är väldigt intressant. Han tillämpade det aldrig på mig, utan han var alltid väldigt stöttande.
Mm. Om vi liksom hoppar fram eller tillbaka till liksom när du är tonåring då, vad tänkte du att du skulle göra med livet?
Ja, när jag gick ut skolan, jag hade rätt bra betyg, och då var det många till mig som sa att du måste studera medicin, för det var på den tiden det som var svårast att komma in i, och man ska inte slösa bort bra betyg, tyckte de. Och jag var inte, nej, och jag var ju då bara 17 när jag tog studenten, så jag tyckte jag var för ung och började studera direkt. Så då åkte jag till Schweiz ett år och jobbade lite praktiskt, och landade då in i att, ja, men det var nog teologi jag ville studera.
Vad jobbade du praktiskt med?
Ja, det var ett, kan säga, ett sorts pensionat först i tysktalande Schweiz i 9 månader med liksom städa rummen, servera, diska, stryka och sånt. Och sen flyttade jag för ett halvt år ungefär till fransktalande Schweiz, till Lausanne, och då var det mycket köksarbete och då fransk studier samtidigt. Mm. Sen började jag studera teologi.
Hur, alltså, jag vet att du har fått berätta det här också, men teologistudier då, och sen på stipendium till Sverige, var det så du hamnade här?
Yeah.
Vad tyckte du om Sverige när du kom hit då? Vilket är, var är vi i?
1977.
Okej, okay, tack. Så slutet av 70-talet, ja, Sverige. Ja, vad var det för land du kom till?
Alltså det var ju spännande att komma hit med en ryggsäck och en axelväska och kunna ganska dålig svenska. Och lite häftigt när jag tittar tillbaka att den där 22-åringen liksom gjorde det och tyckte det var spännande. Och jag fick tillbaka av någon här för något år sedan ett brev, ett långt brev som jag skrev till en av mina tyska kamrater som jag hade lämnat bakom mig då, där jag på flera sidor berättade om hur det är i Sverige. Och jag tänkte, men attans, hur på bara några månader, hur kunde jag komma underfund med det? Och det måste ju ha varit så att jag frågade mycket, pratade mycket, noterade skillnader. Och hade stora ögon och stora öron och var väldigt nyfiken.
Är det Palme, Sverige?
Ja. Ja. Jo, en sak som jag minns, jag också skrev att jag tyckte att då på 70-talet i gatubilden och så, att jag tyckte att det var inte lika tydligt att se på människor vad de sysslar med eller vilken socioekonomisk standard de har. Det var liksom mera jämnt.
Mm. Är det så fortfarande?
Inte riktigt så. Nej. Och det är ju också så att klyftorna i Sverige har vuxit.
Ja.
Som i många andra länder. Mm. Sen var det ju också tydligt ändå att jag tror att jag som kvinna hade bättre möjligheter i Sverige då än vad det har haft i Tyskland då. Och det hade att göra med just i min bransch så att säga. I Tyskland var det just då fanns det fler blivande präster än vad det fanns tjänster. Så det var svårt för alla att få heltidstjänst. Och hade det varit i Tyskland och min man läste ju då också till präst så vi blev ju präster båda två. Och hade vi blivit det i Tyskland så hade vi nog bara fått en tjänst tillsammans att dela på.
Mm.
Och det har sina fördelar men det har också stora nackdelar.
Mm. Men ni träffades här?
Ja.
Ja. Hur gick det till?
Det händer bara ett stenkast härifrån.
Okay.
Är det som hette dekanhuset som då var teologiska fakulteten låg där då. Och jag var där på en exegetisk dag, det vill säga en dag om bibelforskning. Så det var lite gästföreläsningar och så. Och då var han också där, han läste i Stockholm. Och ja, men han hörde mig prata tyska med någon i pausen och så kom han fram och sa... Hur är det att läsa teologi i Tyskland? För jag har också rötter i Tyskland och så. Så började vi prata och sen lite senare så bjöd han mig till Stockholm. Så träffades vi och så, ja, så började vi umgås. Och den vägen är det.
Ja, tycke uppstod.
Ja.
Ja. Men du, de allra flesta blir ju inte präster. Så kan du sätta ord på varför du blev det?
Det var bara en inre och en yttre kallelse. Jag är inte sån som vaknade en morgon och sa, präst ska jag bli. Det var en teologi vill jag studera. Och det intresserar mig, det har med det viktigaste att göra och samtidigt är så utbrett. Det är ett fantastiskt ämne. Du lär dig texttolkning, det är etik, det är filosofi, du kan ha religionspedagogik, religionssociologi, filosofi, historia. Det spänner ju liksom överallt. Så det har ju fascinerat mig. Men sen växte det ju också fram. Ja, men det är nog präst jag ska bli. Och så bekräftades ju det då av kyrkan. Genom att de sa, ja, vi vill ha dig. Vi ska prästviga dig.
Mm.
Så jag blev prästvigd 1980 då i Stockholm.
Mm. Vad tänker du krävs för att bli en bra präst?
Ja, grunden är naturligtvis tron och att viljan att växa och fördjupas i tron och dela den med andra. Sen behövs ju då teologiska kunskaper och inte bara liksom ha kunskaper utan så bli teolog. Jag tänker alltså om vi tänker på läkare eller advokater, vi vill inte ha människor som har läst ett antal poäng medicin eller ett antal poäng juridik. Vi vill alltså som har blivit advokat, som har blivit läkare. Man måste bli präst. Och sen tänker jag att empati, nyfikenhet, kärlek till människor, kreativitet. Det säger nu för tiden i alla yrken ska man vara kreativ.
Mm. Nej, men det låter ju ändå som ett ganska smalt nålsöga.
Ja, jag tänker också att det har alltid behövts också en mångfald av präster. För om alla präster skulle vara stöpta i exakt samma mall, det skulle inte vara bra för kyrkan. Och olika kontexter kräver ju också olika begåvningar, olika kompetenser och färdigheter. Jag tänker en präst som arbetar till exempel på universitet behöver dels ett speciellt intellektuellt intresse men också naturligtvis intresse för just att arbeta med yngre människor. En som arbetar i kriminalvården, en som arbetar i en liten landsbygdsförsamling, i en medelstor församling eller i ett jättestort pastorat där det finns hundratals anställningar. Så det är väldigt brett också.
Mm. Men hur ser det ut idag? Det kanske inte du har koll på, men hur är det liksom till, alltså är det ett framtidsyrke? Är det många som söker sig som vill bli präster?
Jag vet inte, jag har inga exakta siffror om hur det ser ut och det kan vara också regionala skillnader i landet. Men ett framtidsyrke är det alla gånger därför att det som en präst gör är svårt att ersätta genom automatiserade processer. Tänker jag. på det viset är det ett framtidsyrke.
Det finns ingen robot som kan göra ditt jobb, så att säga.
Det är svårt att tänka sig.
Ja.
Eller hur?
Inte omöjligt. Jag tänkte på det idag, att jag alltid försöker vara vänlig mot Siri, du vet, man pratar med telefonen. Mm. Eller jag har en högtalare hemma som heter Google. Då försöker jag alltid tilltala dem så trevligt jag kan, även om jag blir väldigt irriterad på dem. För jag tänker att någon dag kommer de ta över. Och då är det bra ifall jag har varit schysst på vägen. Kanske de kommer ihåg det.
Ja, då förmänskligar du dem redan.
Ja, jag är förberedd på det, tänker jag.
Ja. Men det är ju något av vår tids största frågor, tycker jag, med det här med digitaliseringen. Och att jag tänker att vi skulle behöva ställa de här frågorna och prata mycket om det där. Vad är egentligen en människa när artificiell intelligens kan bli på ett sätt så väldigt mycket intelligentare än vi är? Ja, eller vad tänker, det blir lite science fiction, men ändå, om de tar över. Om de här självlärande maskinerna liksom utvecklar någonting som gör att de skulle kunna tänka sig och utrota mänskligheten.
Mm.
Men också, vad är egentligen vårt arbete? Vad betyder det? Om vi inte behöver arbeta därför att roboten gör allting. Hur mycket betyder det för vår identitet? Vårt arbete, vårt jobb? Och hur ordnar vi ekonomin? För var det ju så, fler människor i arbete betyder fler pengar. Nu är det mer data betyder mer pengar eller tillväxt.
Mm.
Vad har det för konsekvenser för hur vi organiserar vårt samhälle?
Mm. Vad tänker du om det då? Alltså om vi om 40 år faktiskt inte behöver jobba för att maskiner sköter allt?
Jag tror inte det blir så, för om man ser tillbaka på stora teknikskiften så har de ju naturligtvis, de har tagit bort en massa jobb, men de har också skapat nya jobb. Problemet är bara att de nya jobben kommer inte samtidigt som de gamla försvinner, och det är inte de som har förlorat sina jobb som får de nya jobben alla gånger. Så det har ju också förr varit sociala oroligheter i såna här övergångsperioder. Och ett mänskligt samhälle planerar ju för sånt och försöker mildra de negativa konsekvenserna. Men digitalisering är ingenting vi kan stoppa. Så den gör ju ofantligt mycket gott om du tänker på diagnostisering i medicinen och sådär. Men samtidigt måste vi ställa frågorna, ja, men vem tjänar på det här? Inte bara ekonomiskt utan överhuvudtaget. Och vem betalar priset?
Mm.
I det korta perspektivet, i det långa perspektivet. Och vad gör det med vårt sätt att vara människor och medmänniskor? Hur bevarar vi vår mänsklighet och vår medmänsklighet i detta?
Mm. Och just med din sakkunskap och ditt nuvarande ämbete så är det kanske intressant också att diskutera, för att min bonuspojke Salvador, han är väldigt intresserad av Elon Musk och läser mycket om honom. Vilket ju är kul på sätt och vis. Men Elon Musk har ju då tydligen förutspått att man inom en ganska snar framtid ändå ska kunna typ tanka ner sitt intellekt på något sätt. Så att när kroppen tar slut så ska du kunna tanka in den i något nytt. Vad gör det med liksom själavårdsyrket när vi sitter på en hårddisk någonstans?
Ja, och de fantasierna har ju funnits länge, och vi människor är ju motsägelsefulla varelser på det viset. Å ena sidan har vi alltid strävat efter att förlänga livet. Vi vill ju inte dö, vi vill leva.
Mm.
Samtidigt, tanken att aldrig kunna dö, den har också varit väldigt skrämmande för mänskligheten. Att någonting aldrig tar slut. Det måste ju vara den största ledan man kan tänka sig. Så vi är motsägelsefulla varelser. Och jag tänker att den här motsägelsefullheten, den kanske också är källan till mycket av vår skaparkraft. Om vi så att säga avskaffar den där spänningen och därmed också lägger lock på skaparkraften, vad är då kvar egentligen? Alltså, men det är jättespännande frågor och jag tror vi behöver just prata om dem. Också tänka både på möjligheterna och på dystopierna som finns där. Men de kan inte leda oss till att säga att vi måste liksom stoppa digitaliseringen. Så det kan vi inte och det ska vi nog inte heller göra.
Men tycker du att Svenska kyrkan är liksom, är det en modern organism?
Det är ju en organism i sin tid och med sin tid. Men kyrkan har funnits i princip i 2000 år med samma budskap, med samma, för att ta, om man tar världsgivspråk, med samma produkt. Och det finns ju inget annat företag som har en sån historia, där vi kan peka på både sånt som har varit jättebra och sånt där kyrkan har gått totalt vilse.
Mm.
Det finns en viss fog att människor ibland säger att kyrkan har överlevt trots allt som människor hittar på. Det är nog det största gudsbeviset som finns. Men vi har ju också lärt oss att det svänger en hit och det svänger en dit. Liksom, man behöver inte vara med i alla extrem, utan någonstans finns det också någonting i mitten där kyrkan nog har funnits väldigt ofta. Och samtidigt som kyrkan ju också har ett framtidsperspektiv. Jag har funderat ganska mycket över det när just den här, jag tänker det som vi upplever som svårt i vår tid, det har ganska mycket att göra med att vi har för mycket rädsla och för lite hopp. Och då hopp inte liksom förhoppningar, ja men det ska nog ordna sig, utan ett grundat hopp. Och ett sånt hopp kan aldrig vara grundat på bara titta bakåt. Det har varit, utan det måste vara titta framåt, vilka löften har vi, och det är ju naturligtvis där trosdimensionen kommer in. Ja, men om Gud har lovat, ja men då tittar jag också på det här löftet. Jag tittar inte bara på trenderna som liksom bakåt och säger ja men jag kan vara optimist för att det går åt rätt håll, eller nej jag är pessimist, det går bara åt skogen, utan jag ser det, men samtidigt så tittar jag också och spana efter löftena, efter det som kommer framifrån. Och jag tror där finns en källa till hopp. Ett hopp som kan härbärgera liksom vreden och frustrationen över allt som är fel. Och som kan vara realistisk både när det gäller människans makt och skaparkraft och utvecklingsförmågan, men också vara realistiskt när det gäller vår sårbarhet, vår svaghet och vår dödlighet. Och sen utifrån det kunna välja liksom en modets väg, tänker jag, det är det som hoppet gör. Att i de flesta situationer så finns det oftast fortfarande valmöjligheter att välja en väg som är modigare än någon annan.
Mm. En sak som många är rädda kring är ju klimathotet givetvis. Hur tar kyrkan hand om alltså hur miljövänliga är ni?
Ja, vi kämpar ju som alla andra. Och vi har ju en väldigt stark motivation, därför att vi menar att det vi har omkring oss, det är skapelsen, det har vi inte gjort själv. Vi är beroende av den. Det är Guds skapelse och vi har ett uppdrag att vårda den. Och igen, där det här dubbla. Å ena sidan så har vi ju ganska mycket makt. Och använd makten för att exploatera. Men samtidigt är vi också ganska svaga. Vi är ju för varje andetag beroende av den här skapelsen. Så att vi har fått också teologiskt upp ögonen för det här mycket mer än vi har haft under långa tider. För det har ju också funnits teologier som har faktiskt legitimerat utnyttjandet av skapelsen. Så dels behöver vi göra ett arbete mentalt. Tala om det, förkunna om det, motivera. Men sen behöver vi också själva som stor organisation se över vårt fotavtryck när det gäller klimatet. Och det arbetar vi med. Vi har en färdplan för klimatet. 2030 ska ju vara klimatneutrala. Vi ser över inköp, resor. det som alla andra också gör. Biskoparna skrev redan 2014 ett biskopsbrev om klimatet som har varit betydelsefull och som kom i en reviderat upplaga då 2019 och på engelska 2020. Och det är så lite grann rätt snöret, för där finns både vad vet vi egentligen och hur hanterar vi osäkerheten över det som vi inte vet och hur har vi egentligen hamnat här och vad ska vi göra nu? Dels själavårdsmässigt, hur ska vi ta hand om vår ångest? Det är ingen bra idé att bara förtränga det. Utan hur hanterar vi det så att vi har fått hopp som frigör handlingskraft? Och dit hör ju också att kan vi faktiskt avstå någonting för att vi kan se att det är bra för våra barnbarn och deras barnbarns skull. Mm.
Men vad är de stora klimat... Var är ni störst klimatbov, så att säga?
Jag vet inte om man kan säga så. Där är vi störst klimatbov.
Jag antar att det går åt ganska mycket energi med alla era fastigheter. Och...
Det gör det ju. Så att ha grön energi och att minska energiåtgången är viktig. Sen har vi ju också... Svenska kyrkan är en av de större eller skogsförvaltare. I landet. Mm. Och där har vi också utmaningar. Inte minst också, jag är ingen expert överhuvudtaget på hur man bedriver skogsvård på rätt sätt. Men jag har ju följt diskussionerna och vet ju också att det är inte alldeles enkelt att säga så ska det vara här.
Nej, just det.
Men det görs ett arbete av skogsförvaltarna med att förena klimatansvar med också social hållbarhet. Alltså det är inte så enkelt som att säga, men nu gör vi ingenting. Nu låter vi det bara stå, det är det bästa. Jag lärde mig att skogen har en omloppstid som är, det är långt, 70-100 år. Så vi måste också ta ansvar för Vad kommer de att tycka om 70-100 år, hur vi sköter skogen idag? Mm. Och då är det inte så enkelt som att säga, men om vi inte gör någonting alls överhuvudtaget, då har vi räddat det. Utan man måste liksom väga olika sätt att vara hållbar mot varandra. Men det vi har gjort som är viktigt för oss att vidga hållbarhetsbegreppet, att säga det är helt klart ekologisk hållbarhet. Men det kan vi inte ha om vi också tänker ekonomiskt. Annars blir det ju inte långsiktigt. Men vi måste också tänka social hållbarhet. Och vi måste tänka andlig hållbarhet. Alltså hur får vi den andliga motståndskraften som hjälper oss att verkligen ta itu med det här?
Mm. Jag tänker att det här med kremering, det är inte så himla miljövänligt. Är det inte bättre att man bara så här... vi kan kremera... Det är inte så bra för miljön. Begrav personen bara som den är.
Mm.
Det är inte er sak kanske.
Jo, vi är ju huvudman för begravningsväsendet. Vi har det statliga uppdraget förutom i Stockholm och i Tranås.
Okay.
Då är det kommunalt. Mm. Men det arbetas med de här frågorna och det är klart att krematorierna också följer miljöregler om utsläpp och så där. Men sen är det ju så att kremering är ju det vanligaste begravningsskicket, har blivit det i Sverige. Men visst, gjord begravning finns som en möjlighet. Men då finns det också de som säger att det blir också utsläpp från kroppar och så. Men jag är ju uppvuxen nära en kyrkogård, för mig är gjord begravning någonting som har funnits. Det var det vanligaste då när jag var barn.
Jo, det är så jag vill ha det. Jag har sagt till min familj, köp någon billig skit från Ikea, begrav mig i den, men elda inte upp mig bara. Ja, så är det med det.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Manis and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com/presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress manicure and Press-On falsies.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. Halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack Allente! Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack Lundgrens.
Du, jag tänkte fråga ett par grejer bara kring liksom själva tron. Hur funkar bön för dig?
Ja, bön är ju viktig. Det är liksom något dagligt. Jag sa ju innan, tror jag, att religion har med kommunikation och med relation att göra. Och våra relationer, det är relationen till Gud, det är till skapelsen, det är till varandra och det är också till sig själv. Och Guds relationen, den lever ju mycket genom och i bön. Och för mig är bön både det som jag sker när jag liksom verkligen knäpper händerna och så. Men det lever också med mig i vardagen. Jag kan ju som be när jag går och inför möten tyst för mig själv. Det märker ingen annan.
Mm. Jag hoppas den här podden som kommer från Stockholm nu är snäll. Var det? Nej.
Nej, men om meningsfulla samtal, om de rätta orden. Det är ju inte alltid så det går att sätta ord på det. Ja, men om att det blir berikande. Mm.
Men hur ser du på synd?
Synd är ju en del av vår mänskliga situation. Det finns ingen som kan leva utan synd. En av de vanliga definitioner av synd som jag brukar använda när jag undervisade konfirmander var att säga att det grekiska ordet för synd, hamartia, det är ett idrottsbegrepp. Det betyder missa målet. Och det är ganska, vi missar många gånger målet med vårt liv, att leva nära varandra, nära Gud, nära naturen, nära oss själva. Så vi, de här relationerna, de här fyra, Gud, skapelsen, medmänniskan och själv, brister. Då missar vi så att säga målet. Mm. Och det som ju är den fina grejen, att det finns förlåtelse, det finns försoning som möjlighet och alltid få börja på nytt. Synd är ju egentligen inte bara dåligt så att säga. Jag läste en gång, eller flera gånger, Sören Kierkegaards bok Begreppet ångest, som är en väldigt svårläst bok. Han hade så, han skulle behövt en bra utgivare.
Okay.
Men hur som helst, han hade det här att han säger att när människan är så att säga drömmande och oskyldig, och så här, då är människan också på något vis sovande. Människan som blir medveten om sin frihet, det är som att se ner i en avgrund av möjligheter. Och det klarar vi inte riktigt. Då börjar det snurra och då tar vi tag i någonting äntligt och håller fast och så vidare. Och jag menar, i det ögonblicket så har vi också förlorat den där oskulden, men samtidigt blivit medveten. Och jag tycker det är en fascinerande tanke att synden är ju ett uttryck för att vi faktiskt är medvetna om våra möjligheter, att vi är ansvariga och därför också kan göra fel. Mm. Så när vi i kyrkan ber om förlåtelsen och får den tillsagt, så det är ju en, inte för att trycka ner så att du är nog en syndare, utan du är värd att upprättas varje gång på nytt. Det är väldigt befriande. Mm.
Har du syndat idag?
Har du syndat idag? Jo, men vi lever ju hela tiden med det här, och det finns ett syndabekännelse som vi använder gärna framförallt under fastetiden. Jag har del i världens bortvändhet från dig, alltså från Gud. Och i den bemärkelsen har jag ju, åtminstone i den bemärkelsen, har jag syndat idag också. För jag har del i världens bortvändhet från Gud. Och vi vet ju genom att, jag menar, vårt sätt att leva beror ju till en del på att andra inte har det så bra som vi har det.
Mm. Borde bikten ha en mer central roll i Svenska kyrkan, tycker jag?
Det skulle den kunna ha. Just som man skulle kunna säga som själshygien. Och som ett läkande. För jag tror att vi många gånger drar med oss bördor i onödan.
Jag tror de flesta faktiskt inte vet att man kan bikta sig i Svenska kyrkan.
Det är nog mycket möjligt att det är så. Martin Luther, reformatorn, han var noga med att han det finns två grundsakrament. Det är dopet och nattvarden. Men bikten åkte också med lite grann där, lite otydligt. Och jag tror vi skulle överhuvudtaget behöva en renässans för det själavårdande samtalet. Och bikten är ju en speciell form av det själavårdande samtalet, för där lägger man konkret fram sitt misslyckande, sin synd, och får förlåtelsen tillsagt individuellt av en präst. Och bikten lyder under absolut tystnadsplikt, så prästen får aldrig någonsin yppa vad som har sagts i bikt. Jag tänker att, och jag har pratat om det någon gång med en person som jobbar inom psykiatrin och som säger att vissa saker som hamnar i psykiatrin, de skulle egentligen hamna i själavården. Och hade de hamnat där tidigare så hade det kanske aldrig lett till psykiatrin. Så jag tänker att själavården är också lite för okänd. Mm. Vi såg dock i samband med pandemin att jourhavande präst, själavården där, det efterfrågan steg mycket, så vi behövde dubblera och utöka öppettiderna för jourhavande präst. Mm.
Min känsla kring det här sekulariserade landet är ju att vi har liksom en russinen ur kakan kristenhet, eller vad man ska säga. Alltså att när det blåser riktigt ordentligt, då ringer man till prästen, eller liksom om kungens barn ska gifta sig, då blir det relevant, kanske om man själv ska gifta sig också för den delen. Men vi har ju ganska lite i våra liv ändå, kyrkan, de flesta av oss. Men det måste ju ändå vara ett problem, tänker jag.
Jag brukar säga att vi är bara hälften så sekulariserade som vi ser på själva. Alltså när jag är i internationella sammanhang och säger hur många som är medlemmar i Svenska kyrkan, då säger man, va? Hur kan det då vara så att Sverige ses som det mest sekulariserade landet i världen? Och jag tror det har att göra med att det är en delvis felaktig självbild. Vi har liksom frånhänt oss mycket av, så att säga, det medvetna språket. Jag vet inte hur många gånger jag träffar människor som säger, jag är inte religiös, men... Och så kan vi ha ett samtal som mycket väl avslöjar, ja, men det finns ju tro, en tillit, och det här är viktigt för människor. Och så kan jag skippa det där, jag är inte religiös, men jag är inte intresserad av det. Låt oss tala om hur vi, ja, men vad vi litar på egentligen, hur vi odlar vårt hopp och det där. Och jag menar, det är så många människor som hänger upp sina adventsstjärnor troget. De kanske inte tänker på att det egentligen är en kristen handling de gör. Eller man är noga med att fira jul och ha sina traditioner. Men det är också ett uttryck för någonting.
Ja, men det är ju vanligare med julklappar än julotta, så att säga.
Ja, men vi har så att säga olärt oss att säga, ja, men det hör till en sorts kristen identitet ändå. Att göra det. De här orden, jag tror, vi ryggar tillbaka honom ganska mycket och lite i onödan. Och jag tror det har delvis att göra med att vi har nästan lite annan övertro på att vara neutrala. Men vi tycker att det var ju bra att vi var neutrala under förra seklet, och då hamnade vi inte i krig. Alltså är neutral bra. Det kan ju låta ibland så att när en person i det offentliga livet är uttalat troende, amen, den kan ju inte vara neutral, den är ju biased. Och det är väldigt dumt egentligen att ha det som utgångspunkt. Som om att säga jag är ateist, som om det skulle vara neutral. Eller jag tror inte på det, men på det. Men vi har alla någonstans ju en existentiell och andlig hemmahörighet. Det blir mycket mer spännande om vi börjar prata om det istället för att säga nej, men det där kan vi inte prata om. Dessutom är det farligt att inte prata om tro och religion i det offentliga samtalet, för det är starka krafter. Och starka krafter måste också alltid belysas kritiskt. Vi behöver religionskritik. Mm. Och den blir antingen frånvarande, eller så blir den väldigt enfaldig om vi liksom säger det här är ingenting vi pratar om, möjligen under bordet men inte på bordet. Jag tänker att det har väl ändå de senaste årens utveckling visat hur trosamfunden faktiskt bidrar någonting i civilsamhället just utifrån det att de är trosamfunden. Så jag, under pandemin har jag ofta hört politiker eller människor på myndighet säga det ni gör är oerhört viktigt. Men det sades aldrig på presskonferenser. Men det har att göra med det här, nej men vi ska liksom hålla armlängds avstånd. Ibland är det bra med avstånd, men det där är en väldigt konstgjord avstånd.
Ja, det finns, som vi var inne på det här med PR-arbetet, det finns lite för din efterträdare att fortsätta arbeta med det, helt enkelt.
Ja, det finns mycket att fortsätta med.
Apropå det då, vi kanske bara ska stanna kvar lite på kyrkans roll i samhället ändå, för att jag är lite nyfiken på det här med en stor valfråga, såg det ut som att bli, var ju det här med gängkriminaliteten. Vi är bäst på dödsskjutningar i Europa tydligen, i Sverige. Vad kan kyrkan göra där?
Ja, men kyrkan gör en del redan där. Jag var bara de senaste dagarna på en konsultation tillsammans med mina motsvarigheter för den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och då för den protestantiska kyrkan i Tyskland. Och det ingick också ett studiebesök i Malmö där jag tyvärr inte kunde vara med, men där man visade upp hur man med andra trossamfund och civilsamhällsorganisationer faktiskt har jobbat med det här. Och vi vet ju att i Malmö på sin håll har det faktiskt gått ner. Så det går att göra skillnad. Och det handlar ju ofta om att skapa mötesplatser, att skapa nätverk och också att på det viset skapa hopp. Det finns ju möjligheter. Och ett annat exempel som inte är Sverige, när jag 2009 var på världsreligionernas parlament i Melbourne i Australien, så inbjöds vi ett studiebesök hos polisen där. Och så hade polisen ett multireligiöst råd. Och utgångspunkten var, vi har många språk, vi har många nationaliteter, vi har många kulturer och många trosriktningar, men vi är en stad. Och polisen samlade då företrädare för väldigt många olika samfund till regelbundna möten och hade då upptäckt att det var oerhört värdefullt. Dels var det förtroendeskapande, och förtroende är alltid ett hård valuta. Men det var också informationsmässigt bra, för de här ledarna, de har ju, de är samhällets kapillärer. De har kontakter verkligen på basen. Och kunde då också signalera om det var liksom oro på gång eller om det var någonting som inte fungerade. Eller ja, det skulle polisen aldrig ha gjort sådana saker som att gå in med hundar i en moské. Eller, ja, men det skapar både kunskap och förtroende och därmed också förutsättningar för ett fredligare klimat i staden.
Jag sa förut att vi skulle prata lite grann om framtiden också innan vi la på, så att säga. Vad har du för planer nu? Jag menar, i oktober...
30 oktober lägger jag ner staven.
Ja. Vad ska du göra sen då?
Flytta.
Vart?
Till Lund.
Okej. Okay. Tillbaka?
Ja, vi har barn och barnbarn där i närheten, så det blir ganska naturligt för oss att söka oss närmare dem.
Mm. Har du käka lägenhet och så? Eller?
Ja, just det.
Ja, det är klart.
Ja.
Vad ser du fram emot att göra då, med all ledig tid?
Jag vet inte riktigt ännu. Det är lite spännande och samtidigt så lite otäckt. Jag vet ju inte hur jag kommer reagera när jag har levt så intensivt med så intensivt schema. Och sen blir det plötsligt mindre intensivt. Å ena sidan ser jag fram emot friheten. Å andra sidan kan jag också, ja, men just undran hur, vad händer med min själ i detta. Sen är det så att jag har kvar ett uppdrag, åtminstone ett år till, för Lutherska världsförbundet, som inte alls är heltid och så, men det är, och jag har sagt ja till några enstaka saker som ska göra, och så jag räknar ändå lite med att jag fortfarande kommer att kunna bidra med ett och annat. Men att det blir ett lugnare tempo, det hoppas jag.
Mm. Men det är ju, jag har ju sett det på nära håll när yrkeskarriären tar slut, att det blir lite av en identitetskris på något sätt.
Det tror jag. Alltså varje sån stor förändring i livet är ju en kris. Jag menar, när jag då 2001 flyttade vi för 6 år till Chicago, och vi visste ju inte då alls hur länge det skulle vara. Och jag kommer ihåg att det var ganska krisartat. Mm. Särskilt eftersom det var, vi kom dit 2 veckor innan 11 september hände och allt så. Varje sån stor förändring är ju en kris, och vi genomgår ju alla kriser i vårt liv. Och kris är ju, som vi har lärt oss, det är, på ett sätt är det smärtsamt, men på ett annat sätt är det också en möjlighet till utveckling.
Just. Du svarade ju faktiskt aldrig på vad du tyckte om att göra som barn, så att jag vet ju fortfarande inte om du har några hobbies.
Jag har inte haft så mycket tid för det, men det som jag tycker om, det är vandringar. Mm. Och sen, ja men tidigare år har jag ibland stickat faktiskt. Så jag har en stickning på gång, men det tar väldigt lång tid. Det.
Vad ska det bli?
En barntröja.
Ja. Härligt, men vi får hoppas att barnet i fråga inte har växt ur den redan nu då.
Ja, jag tog den lite större än vad barnet är.
Smart. Du, jag har ju ett succémoment som heter Frågor du inte fått förut. Och de kommer nu. Tror du på parfymallergi?
Ja, jag tror det.
Ja, okej. Okay. Fair enough. Tror du jag skulle kunna kalla mig för ärkepoddaren eller är det lite förmätet?
Nej, men det kan du väl göra. Det är ingen som bjuder dig. Yttrandefriheten finns.
Ja, jag vet inte, men ja, det kanske är bättre att någon annan kallar mig det, tänker jag.
Det ligger någonting i det.
Ja, vi får se. Men skulle du kunna tänka dig att kalla mig det? Nej.
Jag skulle ju kunna göra det, därför vet det lär mig ärkebiskop. Det är ju ingenting som man söker till, man blir ju vald. Så jag tycker det var inne på någonting rätt där, att det blir svårt att göra det själv. Utan...
Ja, det känns också nu när det, eftersom det kommer ändå från mig, så nej, det blir inget bra. Jag tror jag hoppar. Har du någon favoritkotte?
Kotte. Hur menar du då?
Ja, alltså en frukt från ett barrträd.
Mm. Nej, det har jag väl inte. Vi har väldigt många grankottar vid vår stuga. Men jag kan inte säga att det är en favorit.
Nej, de är inte så roliga. Jag lärde mig idag också att de största kottarna är 60 cm höga.
Oj då.
Nej, vi kommer inte längre med det där. Hur viktigt är det att vara snygg på gymmet?
Det tycker jag inte är så förfärligt viktigt.
Nej.
Men det lärde jag mig nog i Chicago. Jag gick på gym där ibland. Och det var ju verkligen alla sorters människor. Det var olika åldrar. Det var väldigt olika kroppar. Och det var väldigt olika också liksom prestationsförmåga. Allt från någon som liksom svetten stänkte, och någon som satt där på sin motionscykel och samtidigt läste en bok.
Mm. Du Antje, tack så hemskt mycket för att jag fick ta din tid.
Men tack själv, Kristoffer.
Ja, ett rent nöje att få intervjua Antje i hennes majestätiska tjänstebostad. Ett annat nöje så här på sommaren kan ju vara ljudbok. Och i din poddapp ligger nu första delen av just min bok i ljudform, Törst. Och på torsdag kommer del 2. Det känns fint att få dela den med just Värvets lyssnare. Men om du är mer av en renlärig intervjulyssnare, ja men då har du ju något att se fram emot i nästa avsnitt.
Men just när det kommer till liksom det här nya soundet så tror jag inte att det är någonting för mig. Och det kan ju också göra då att man funderar om det här, det som jag gjorde för 10 år sedan, eller den soundet som jag har, om det ens funkar längre eller om det finns någon marknad för det överhuvudtaget.
Ja, den högt älskade rapparen Näki, äntligen gäst i Värvet. Vi hörs då förhoppningsvis, om inte för. Tack för idag, och Pax Vobiscum säger producent Ninni Westin, Acast, och så jag då, Kristoffer Triumf. Hej!
Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet, om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april. Och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. Houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.